Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Träningspodden Mitt andra hem med mig, Amanda, och så har vi Rodde och våran grymma gäst Jill Holmström. Välkommen.
Tack så mycket.
Tack för att vi fick komma hit för en gångs skull.
Ja, för de som inte vet så sitter vi hemma hos henne nu. Så ja, precis. Kan du berätta lite om dig själv så kan vi börja så?
Lite mer.
Vem är du? För de som inte vet om man säger så.
Vem är jag? Ja. Till yrke är lite mer dietist, vilket gör att jag jobbar väldigt mycket med elitidrottare, men även på kardinologen på Södersjukhuset för patienter som har haft hjärtinfarkt. Till vanliga motionärer, så mina arbetsdagar går åt kost och livsstilsförändringar. Vem jag är med, det är liksom en glad, sprallig, impulsiv person som gillar spontanitet och har kul. Ja. Och i det så ligger ju väldigt mycket fighting.
Ja, det gillar att slåss också.
Exakt. Legitimerad dietist. Ja. Jag fann, visst hade du ganska lång utbildning inom kost? Du har inte gått en kurs liksom, utan du...
Nej, det var ju först 3 år på universitetet. Sen ytterligare typ ett halvår på universitetet, avancerade i idrottsnutrition. Och sen massa vidareutbildningar efter det.
Mm. Så det ligger lite tyngd bakom.
En hel del. Men sen mycket praktiskt erfarenhet också. Jag tycker man blir bra först när man varvar teori och praktik. Man måste alltid testa det i praktiken.
Mm, så är det. Har du utbildat dig med en baktanke för din idrottsliga karriär? Eller har det bara varit bara en ungdomsdröm att du ville utbilda dig till det du har?
Nej, absolut inte. Jag spelade fotboll i USA och skadade mig. Ja. Så att fick lite snabbt tänkt om. Okej, jag förlorar mitt scholarship nu. Jag kommer inte få bo kvar i Los Angeles. Jag behöver ha någonting att göra. Jag hade bra betyg från gymnasiet. Så jag bara... mat, kost, träning. Det blev bra. Så jag sökte inte dietist och sen kom in. Så det var inte jättemycket eftertanke där. Utan det var mer ett panikmove som gick hem.
Ja, det var ingenting du hade gått och intresserat dig av så här värst mycket innan?
Nej, jag skulle vara fotbollsproffs hela livet.
Ja, men då är det bra att äta bra också, eller?
Så, ja. Nej, det blir en helt annan sväng.
Va, det är ganska grova svänger egentligen, med tanke på att du inte ens hade planerat det. Mm. För ofta är det så att det går ju hand i hand.
Mm. En impulsiv grej som blev typ 6 års utbildning, eller vad sa du? 3 år plus 3 år plus massa.
3 år plus mer, plus mer, plus mer.
Jävlar, det är mer än vad jag har gått till skolan överhuvudtaget.
Det behöver vi inte säga nu. Ja. Hur förändrades din syn på kost från att du var glad fotbollstjej liksom? Men du spelade på ganska seriös nivå då?
Ja, det gjorde jag. Ja, så att jag var över Los Angeles och spelade. Och då var jag 19. Och då trodde jag redan att jag visste allt inom kost. Det där vet jag.
Vad visste du då? Ingenting. Vad visste du då som
jag
du
visste
tänker
ingenting.
Så
här pasta innan matcherna.
Nej, men det är liksom... Det jag har insett att desto mer man lär sig, desto mer fattar man att man inte kan så mycket. Och då blir man lite ödmjuk och liksom får ett nytt perspektiv. När man bara hade lite kunskap som jag hade då, innan jag började utbilda mig, då hade man så starka åsikter. Ja, men det här är rätt, det här är fel. Det var svart eller vitt. Det här får man äta, det här får man inte äta. Och så var det liksom så här, det där är totalförbjudet, så där gör man inte. Medan det här är okej, då kan man göra det hur mycket som helst. Så att när jag tittar tillbaka så kan jag säga att jag har gjort jättemycket misstag när det kommer till kost. Och det använder jag nu för att jag ser ju andra människor göra samma missar. Så det är ju så här, man får ju lära av sina egna misstag liksom och bjuda på dem.
Du föreläser ju mycket med kost inriktat på idrott som lite vi är inne på. Vad är det vanligaste misstaget folk gör? Vad är den vanligaste liksom frågan eller vanligaste rådet som du ger?
Bland idrottare är det att de äter för lite. Bland vanliga befolkningen är det att de äter för mycket.
Okay.
Men idrottare är att man vågar inte riktigt äta. Det är därför jag har konceptet vågar äta. Att de är så här, nej men det där är förbjudet, det där får jag inte äta. För att de lyssnar på alla råd och rön. Och sen har de inte koll på kanske målgruppen bakom forskningen. Så en extremt atletisk person på typ 10% kroppsfett har hört någonting som gäller för människor med extrem fetma. Och cellerna fungerar ju inte på samma sätt där, alltså fysiologin är olika. Men då lever de slaviskt efter råden som finns vid fetma. Mm. Och då blir det ju helt fel, för det är inte vad en vältränad kropp behöver för att orka flera timmars pass om dagen.
När ingår man i den här lilla gruppen när man kan kallas för idrottare? Är det när man tränar ett visst antal pass i veckan? För när särskiljer man en idrottare till en motionär?
Det är jättesvårt att göra, för det finns så många elitmotionärer idag. Alltså de tränar precis som elitidrottare, så det är en jätteluddig gräns där.
Så det är väldigt... Men när man pratar om till exempel den vanliga befolkningen, det är de som inte tränar alls då, eller?
Alltså...
Eller går ut och går kanske lite.
Eller? Ja, men precis. Eller om man tränar under 2 gånger i veckan.
Mm.
Alltså det är ju bara... bra rörelse för kroppen. Alltså det borde vara ett minimum som alla gör, men det är ändå väldigt få som når upp det där. Så en idrottare är i alla fall någonstans 5 gånger i veckan till varje dag.
Ja, jag tänker på när du gjorde alla de här misstagen, när du inte visste så mycket själv om vad du gjorde egentligen. Var det saker som du hörde eller var det saker som du själv läste på och trodde att det var rätt för dig?
Båda. Alltså jag minns när jag typ var tonåring och Anna Stipper körde det här programmet Du är vad du äter. Mm. Och jag satt liksom bänkad varje vecka med pappa och penna och skrev upp alla förbjudna livsmedel och sen slutade äta det på studs. Alltså du vet, ett kvalitetssäkra
inte... Men på det programmet? Var det överviktiga?
Ja, det var överviktiga. Ja. Nu skulle du liksom ner i vikt.
Och du var inte en överviktig person?
Absolut inte.
Men du skulle sluta äta?
Ja, alltså det är ju så här, man bara, men snacka om hjärnsläpp. Men, ja. Och du vet jag att det var så solklart. Nej, men det här får man inte äta.
Mm.
För att det var ju mycket approachen. Det där är inte bra för kroppen. Och då tänkte jag liksom på något jätteologiskt sätt. Att ja, men då borde jag bli bättre på min idrott om jag inte äter det. Det fanns ju ingen koppling däremellan.
Nej,
och hennes råd i det programmet var gjort så helt värdelös. Alltså bara där kan man ju skrota de tipsen.
Henne ska vi ta upp på.
Har du någonsin varit nära en ätstörning? Att du har läst på så mycket och undvikit så mycket livsmedel att det liksom har blivit sjukt?
Jo, men det har det. Jag hade typ något år efter det att jag kraschade min fotbollskarriär, fick en identitetskris. Vem är jag? Är jag värd någonting? Alltså, alla mina vänner spelar fotboll. Alltså, du vet, det var så mycket. Och alltså 19, man är inte speciellt gammal då. Så att, då blir det så här, okej, livet är slut. Typ. Väldigt drastiskt. Som sagt, jag är väldigt impulsiv, så att jag är väldigt nära till väldigt många olika känslor. Så är det liksom, är jag glad så är jag lyckligast i världen. När jag är ledsen så är det liksom devastated.
Mm.
Och sen kan du pendla däremellan. Och då som 19 år gammal, ja, då var det ju verkligen så här identitetskrisen. Och det jag alltid trott jag skulle göra, skulle jag inte kunna göra längre.
Kände du dig misslyckad eller var det mest att du inte liksom...
Nej, det var ett stort misslyckande. Det där var ett stort misslyckande. Alltså tänkte jag nu, jag har gjort någonting i 14 år sedan jag var 6 år gammal. Det har levt i en väldigt specifik värld. Så att då blir det ju att jag tog kontrollen över maten. Det var den aspekt jag kunde kontrollera. Vad jag äter och vad jag dricker. Jag tror det är så här det börjar för väldigt många. Och sen blir det liksom mer och mer som hamnar på den förbjudna listan. Av näringsrika livsmedel. Så det var ju jättedumt att plocka bort dem. Okej, att man inte käkar godis, det är ju inga som helst konstigheter. Men när man börjar liksom ta bort vanlig, hederlig mat, så då blir det ju så att jag tror jag... För när jag blev skadad, då gick jag upp väldigt snabbt i vikt. Los Angeles, alldeles för mycket fest, alldeles för mycket alkohol.
Men slutade snabbt, liksom. Du idrotta då helt och hållet? Du ersatte inte fotboll med någonting annat just då?
Alltså då hade jag så fruktansvärt ont. Alltså jag var tvungen att gå in i en sån lång rehabperiod. Alltså det var ju liksom... Så det var ju så här, jo visst, jag släpade mig till gymmet, jag gjorde de här grejerna, men det var så stor skillnad liksom. Så jag tror jag gick upp typ 15 kilo på några månader. Det var ju så här, det bara small upp. Mm. Klassiskt vad som händer i lite idrottare när en skada kommer eller man slutar eller liknande. Och speciellt om man bor i USA så går det ännu fortare.
Men i Los Angeles, där finns det ju lite både och. Jo, men det finns både extremt hälsosamt och så extremt ohälsosamt.
Absolut.
Det finns så här Planet Fitness bredvid, vad heter de här, hamburgare? Ja, vilken utav dem?
Ja, precis. Det är ju ett antal. Jo, visst, du har ett val när du är där. Absolut. Mitt problem var ju att det blir väldigt mycket fest och alkohol gör ju sitt. Så när jag kom tillbaka till Sverige, då inser jag det här. För att i USA var jag fortfarande bland de smalaste. Jag reagerar inte så mycket. De där 15 kilo men gjorde inte så mycket i det landet. Men i Sverige blir det stor skillnad. Så då, det blir ju som en chock. Alltså det var ju som att få ett baseballträ i huvudet.
Du märkte liksom inte av det först du kom hem?
Nej, alltså. Det var då jag verkligen noterade. Och då var, nej shit, det här funkar liksom
panik.
Inte.
Panik, måste göra något.
Och det är ju oftast i paniken folk gör väldigt dumma grejer. Och det gjorde även jag. Alltså när desperationen tickar in, det är då folk hoppar på alla möjliga konstiga dieter och svältdieter och magiska lösningar.
Precis.
Det där vet jag att det är många som undrar över, för nu har jag är jätteglad över det, för jag har ingen karaktär överhuvudtaget. Hade jag kunnat gå upp i vikt så hade jag gjort det. Men jag vet att det är många som inte kan hitta det här hållbara, utan de som du säger känner att de vaknar upp en dag och bara, oj, jag är 15 kilo för tung, nu måste jag bli av med det här, ja, nu ska jag göra ett kostschema, nu ska jag följa det här slaviskt, men det kommer jag aldrig hålla, utan det är alltid någonting tillfälligt. Nej. Det är liksom ett klassiskt problem som folk har, de som jojobantar, det är
precis,
det man kallar det.
Precis, det är det blir, att man har av och på perioder. Så att i mitt fall så blir det ju att jag blir väldigt av. Alltså jag tränar ju extrema mängder. Alltså jag kunde träna 6 timmar om dagen, 8 timmar om dagen. Och åt minimalt lite. Så klart man rasar i vikt då. Så jag var nere på typ 50 kilo. Alltså okay. Som en flaggstång liksom.
Hur lång är du?
1,68.
Ja, var
det. Sen nu har jag ju stabiliserat mig på runt 63-64. Det här jag märkt då, att jag mår bra. Jag kan ha ett socialt liv. Jag kan gå ut och käka med mina vänner. Jag kan ta en glass när det är en solig sommardag. Jag kan alltid äta mig mätt. Jag kan ta ett glas vin med vänner. Alltså jag behöver inte vara fundamentalistiskt. Utan jag kan ha lite av allt. Och då har jag också kommit en tillfredsställelse. Jag är nöjd med mig själv, med kroppen. Att man inte behöver välja. Men för mig var det inte på 70 kilo. Det var inte på 50. Utan det var någonstans däremellan. Och det är mycket det här jag vill att de jag föreläser för eller de jag coachar 101 ska förstå, att det finns två ytterlägen. Vi vill inte ha något av dem. Utan vi vill hitta det där vi mår bra både fysiskt och mentalt. Och där vi också kan ha ett socialt liv. För annars blir det inte hållbart.
Har det varit svårt att lära ut det här med tanke på fitness? Nu har det väl lugnat ner sig lite grann. Men det kom ju liksom den värsta fitnessvågen för ett par år sedan. Och du ska bara ha hur lite fett som helst och hur mycket muskler som helst och väga så lite som möjligt. Känns det att du har liksom jobbat lite i motvind med alla de här olika, ja men som folk säger, hur man ska leva fitness?
Jag känner mig att jag jobbar i motvind för att det hela tiden avlöser olika dieter som kommer med ganska extrema råd till folk. Och då när folk känner den här desperationen så hoppar de på det.
Vad har du något exempel på en sån extrem?
Alltså, allt ifrån pulverdieter till någon som bara, nu ska vi bara äta jordnötssmör, nu ska vi bara äta bananer.
Jordnötssmörsdieten är faktiskt hört talas om. Men alltså, så här pulverdieter, alltså käkar folk fortfarande så här soppor? Finns det så här?
Nutrilett?
Ja, Nutrilett finns det fortfarande.
Ja,
det finns.
Ja, absolut.
Det finns på Hemköp hos mig.
Jag tror jag sett det hemma i ditt skåp. Ja, det finns kvar alltså.
Det mesta finns kvar idag liksom, men alltså samtidigt, om du vill gå på pulverdiet 5 dagar för du känner att du behöver bryta dina vanor, fine, om du sen tar i mat. Alltså man kan göra det på olika sätt, man behöver inte säga att det där är fel eller det där är rätt. Men att tro att man kan leva på pulver hur länge som helst kommer ju inte funka. Alltså,
det är det
inte
där jag
med
menar.
Livskvalitet i alla fall.
Det verkar ju vara det som de som vill gå ner i vikt har mest problem med, att de hittar ingenting som är varaktigt. Nej. Det säger sig självt att du kan inte käka pulver, soppa resten av livet. Nej. Det är ju inget liv enligt mig värt att leva i alla fall.
Det, alltså,
jag tänker
hur mätt blir man liksom och hur länge pallar man gör hungrig? Det är väl också det. Alltså, hur många dagar och veckor klarar man riktigt hunger innan att man faktiskt käkar någonting?
5-2-dieten, den har också varit på tapeten.
Ja, och det, alltså jag ser dem mer som beteendemodeller. Alltså 5-2 är ett som vanligt. 5 dagar, fasta 2. Att det är ju lätt för dem som är lite mer alternativt människor. Och att jag får göra som vanligt 5 dagar i veckan, men sen fastar jag 2. Alltså inget. Ja, det är lättare att hantera än att jag ska ändra någonting i alla 7 dagar.
Mm. Men har de några hälsofördelar i det här?
Alltså det beror ju på ditt startläge. Alltså om du startar extremt överviktig, du har högt blodsocker, du har höga blodfetter, du har högt blodtryck, du har nedsatt insulinkänslighet och du tar bort 33% av ditt energiintag som du gör om du fastar 2 dagar. Det är klart du kommer få bättre värden då. Alltså problemet är ju att du ger din kropp för mycket energi, för mycket ämnen. Liksom. Mm. Du behöver dra ner. Du hittar modeller du tar på 3%. Klart det blir bättre. Men skulle det bli bättre än om du drar ner 33% utdelat på 7 dagar? De bör man ju då ställa mot varandra.
Mm.
Och vad blir skillnaden? För båda kommer ge bättre liksom, värden. Alltså när vi har det här, alltså, det är ett samlingsnamn som heter metabola syndromet. När man har problem med blodsocker och blodfett och insulinresistens, bukfett man brukar man säga, högt blodtryck.
Mm.
Alltså det betyder att kroppen är i extrem obalans. Vilket innebär att okay, men vi behöver se över energiintaget, vi behöver se över näringen. Så man då gör det genom att fasta 2 dagar eller lägga om sina vanor.
Mm.
Det kan funka båda 2. Men om de här 5 dagarna helt plötsligt blir... Ja, men jag äter lite till. Eller,
jag tänker
jag
om
får
man
äta
inte
äta imorgon, jag tar lite till. Ja, men då kan det inte hända någonting på resultaten. Det beror ju på hur man gör det.
Jag ställde faktiskt en fråga till en läkare, en av våra matchläkare som vi brukar ha. Och jag tänker, när man träffar framförallt överviktiga människor så är det så här, nej, jag vet inte om det händer bara mig, men jag träffar så otroligt många där de tror att det är något fel med dem.
Mm.
Ja, nej, men det är någonting, jag har någonting som gör att jag inte kan gå ner. Vad jag har förstått så är inte fetma alltid en sjukdom. Alltså det är väldigt sällan folk åker på det. Läkaren sa att det var ungefär av 5% som verkligen har en sjukdom. Och resterande liksom huvudet som inte riktigt kopplar med att man faktiskt, du måste skärpa dig.
Alltså utmaningen idag är att vi har ändrat vår miljö så mycket. Mm. Så nu har vi en tillgänglighet egentligen när som helst och i vilka mängder vi vill på skräpmat.
Mm.
Alltså saker och ting som vi bör äta i ganska små mängder, någon gång ibland, kan vi lätt dra i oss stora mängder av. Och då får man ju se lite vad händer rent fysiologiskt i kroppen. Vi har ju belöningssubstanser i hjärnan som skapar liksom tankar och beteenden. Vi har olika hormoner i kroppen som driver oss till olika känslotillstånd som får oss att äta på olika sätt. Så för många handlar det ju om en kontrollförlust. Att de inte riktigt kan hantera de utmaningar de ställer sig från sina egna känslor, sin omgivning. Och det är kanske där man behöver ett stöd. För uppenbarligen på egen hand gör det inte.
Mm.
Sen behöver det inte vara någonting fel på dem rent fysiologiskt. Om de liksom får hjälp och stöd de behöver. Men för många på egen hand så är det en gigantisk utmaning. Det är det definitivt.
Så många gånger så är det egentligen inte en sjukdom med andra ord.
Det blir egentligen fysiskt och psykiskt vi ställer emot varandra. Mm. Det behöver inte vara fysiskt, men det psykiska kan ju också vara...
Men kan vi någonsin skilja dem?
Nej, det är det. Det är det som är problemet.
Ja, men man har ju hört allt möjligt från att ja, men jag har något hormon i kroppen som gör att jag inte kan gå ner i vikt. Jag har något överskott av det som gör att jag alltså fysiskt inte kan gå ner i vikt. Är det ett vanligt tillstånd?
Nej, alltså grejen är att vissa hormoner gör ju det svårare att gå ner i vikt.
Mm.
Alltså så är det ju.
Svårare,
så
att,
ja. Svårare. Mm. Det betyder ju inte omöjligt.
Mm.
Och då är det kanske vissa som känner sig så här orättvist behandlade. Jag försökte det här, det gick inte. Och så missar man, ja men du måste göra det över lång tid.
Mm.
Det är ju där hemligheten sitter. Gör bra vanor länge. Då händer det grejer.
Ja, precis.
Och sen visst, det är några som har olika... problem med sköldkörteln eller liknande. Mm. Så visst, det kan finnas problematik. Men oftast är vi ju som människor extremt dåliga på att uppskatta hur mycket energi vi faktiskt får i oss. Och om man då äter lite mindre än sina vänner kanske man tycker att man äter lite.
Mm.
Men det var bara det att dina vänner åt jättemycket.
Mm.
Alltså så oftast jämför vi oss med de vi har i vår närhet.
Mm. Ja, precis.
Och mycket och lite, det är ju jättedåliga definitioner. Om jag äter mycket, ja, vad betyder det? Eller ja, det äter lite, vad är lite för dig?
Mm.
Och då kan det ju bli lätt att man har en subjektiv upplevelse. Om jag äter ingenting.
Mm.
Man bara, jo, du äter du väldigt mycket energi. Så att det är där det oftast kan också bli fel upplevelse. Att man har kanske jämfört sig med någon annan så att känslan inte är relevant. Och det gjorde man ju någon undersökning på där folk fick självrapportera hur mycket energi de åt. Och de sa, det händer ingenting.
Mm.
Och sen gjorde man om experimentet i sjukhusmiljö, alltså där man kontrollerar deras vardag.
Mm.
Och gav dem exakt så mycket energi som de hade uppgett, och då började de gå ner i vikt. Mm. Så oftast är det ju så att vi har väldigt svårt att uppskatta i vår vardag vad som är mycket och lite energi.
Mm.
Och alltså, kommer ni ihåg vad ni käkade förra tisdagen?
Nej, det brukar jag säga
säkert
till folk att...
någonting mindre bra.
Ja, men det brukar
någon började vara
det. Någon började vara
att skriva upp vad du äter under en dag. Men det funkar ju inte heller riktigt, för att då äter de ju pyttelite den dagen.
Precis, men det, även om de gör det, så brukar de få en aha-upplevelse.
Mm, ja.
Att okay. Oj, jag hade tänkt göra det här, men visst, jag ska skriva ner det här så jag gör någonting annat.
Ja, så även om de inte erkänner det för någon annan så kanske de upptäcker själva. Men då kanske det är en bra grej.
Ja.
Du som jobbar mycket kring det här och träffar så många olika människor. Nu har jag hållit på med thai-boxing i 10 år, man träffar alla möjliga. Du som har varit inne i MMA-spåren som förstår det också. Det vanligaste som jag brukar få, det är att fan, jag bantar och jag går på kost och jag gör det här. Det händer ingenting. Sen är jag är inte rätt person att komma fram till många gånger. Jag brukar dock säga att jag inte är utbildad på de områden, så jag lägger mig inte i. Men många gånger så vet jag att det är liksom, du måste ändra en livsstil. Du måste träna och äta som du tränar. Men någonstans också, så har jag sagt det till några få, men inte alltid. Det är ingen som vet vad du gör bakom stängda dörrar.
Det är faktiskt en väldigt bra poäng.
För det är liksom, jag vet ju att framför mig så äter ju du bara... Jag har ju vänner som är vegetarianer. De äter bara sallad när jag ser dem. Och de är fortfarande överviktiga. Och då undrar jag så här, men hur kan det... Det skulle inte få, om du äter salladsblad varje dag, då kommer ju du få anorexia till slut. Det är så jag tänker. Och ja, så tränar du de mängderna du tränar. Men det är ju ingen som vet vad som händer när du går härifrån och hem.
Nej, och det är väl oftast där problemet sker. Alltså, om man tittar lite som hetsätningsproblematiken, det sker ju bortom ständiga dörrar i ensamhet. Tröstätande, alltså när du söker döva känslor.
Mm.
Ja, den gör du ju också liksom på egen hand, som är väldigt, väldigt vanligt. Mm. Alltså när jag själv satt i, alltså det var ju ortorexi jag liksom slirade iväg på för flera år sedan.
Var det då när du kom hem från
precis,
LA?
Det var ju då jag började liksom kontrollera allting. Gick ner till 50 kilo. Det här är rätt, det här är fel, det där får man absolut inte äta. Åt väldigt lite mat. Så fick jag ju fortfarande, alltså jag har aldrig fått så mycket komplimanger hela mitt liv för min karaktär och liknande. Och vad det är ju ett problem.
Ja. Hur mådde du då?
Jag har aldrig mått så dåligt i mitt liv, men jag har aldrig heller fått så många komplimanger, alltså, så det är ju ofta det som är ganska skevt i vårt samhälle också, att det gör det lite för att den där yttre bekräftelsen börjar man lite jaga, men den är ju ingenting värd.
Alltså, nej, men precis.
När man mår bra i sig själv, som jag upplever nu, då är det så att man bara, tack, vad gulligt att du säger det, men det påverkar inte min vardag. Liksom. Men tack, alltså, det är ju alltid kul att få en komplimang, men min vardag går inte ut på det.
Nej.
Alltså, och det är ju gigantiska skillnader. Och där såg jag liksom så här, hur skicklig man blir för att dölja, att inte vilja berätta, för det ligger ju mycket skam bakom. Vi får ju aldrig glömma skammen. Och det är ju det som är den jobbigaste känslan att prata om.
I skammen i och hetsäta då, tänker
ja,
du?
Men,
det är sådär alltid liksom, som inte någon... Ja.
Att du vet ju någonstans att det här kanske inte är det bästa. Alltså någonstans långt in i kroppen.
Ja, bara, annars hade du berättat om
det. Det här är nog inte. Och det är där många sitter fast. Att de pratar inte om sin problematik. För att börjar man göra det så inser man hur många andra... Alltså när jag brukar dra det här på föreläsningar och det kan vara så här 50-60-100 pers, då ser man 80% nyttiga medgivande. Alltså det är ju så här. Och har jag mindre grupper, då kan vi börja diskussioner, och att känna en problematik i maten är nog alltså det mest mainstream man kan ha idag. Alltså jag har nu träffat färre människor som säger att nej, men jag har aldrig liksom reflekterat så mycket vad jag ska äta eller göra. Mm. Utan de är unika. De som har haft strul på något sätt.
Mm.
De är de vanliga.
Ja, alla har väl hetsätit någon gång.
Ja, men jag
så
tror
tänker
det.
Jag.
Ja, så är det. Jag brukar säga det av egen erfarenhet. Jag tror och jag vill tro att jag är ganska stark psykiskt för att jag vet vad jag gör.
Mm.
Och jag är öppen med det. Men sen brukar jag säga att jag har faktiskt ganska mycket tur för att så mycket som jag äter så håller jag mig en hyfsad vikt.
Mm.
Men jag mår inte dåligt över det heller. Men sen finns det ju de här som verkligen mår jättedåligt. Och då vill man ju inte heller bara, oh, men du äter ju hamburgare varje gång du kommer hem. Det är inte bra. Det är klart det är där du går upp. Mm. Man vågar ju inte heller slänga ut det. Och sen är inte jag rätt person för att slänga ut något sånt. Men många gånger så känner man det. Framförallt när man håller på med just sådana idrotter som har mycket med vikt att göra. Att det är liksom, det är jättekonstigt att du inte går ner i vikt. Jag tror att du äter hemma. Det går inte heller att lägga fram det så alla gånger. Men det är där den stora problematiken tror jag är att folks psyke, som du säger, det är en skam. Alltså, nu har jag skött mig hela dagen framför alla. Jag har ätit mitt salladsblad. Så kommer jag hem och bara vräker i mig en massa.
Precis, tömmer kylen liksom.
Men hur ser du på övervikt? Daltar vi i samhället med överviktiga? Alltså, ser du det som en sjukdom? Eller ser du det, för det är ändå det är ohälsosamt att vara överviktig. Det är vi överens om.
Alltså när man har metabola syndromet så har man ju en ökad risk för diabetes typ 2 eller hjärt-kärlsjukdomar. Så visst av hälsoskäl bör man ju dra ner vikten då.
Mm.
Men alltså om vi daltar med dem, alltså svårt att säga, men snarare så tror jag att vi totalt saknar hållbara beteendeförändringar på samhällsnivå. Att vi lägger väldigt mycket på individen och det är en individ som uppenbarligen inte klarar av det.
Mm.
Alltså så, då är det fel att säga att vi daltar med dem. Vi skulle behöva ha hållbara förändringar. Vi kanske skulle ha så här att, ja men då får du hjälp att komma igång med träning. Du får träffa en dietist. Du får liksom, du får stöd i att vara med i den här gruppen. Ni ska promenera tillsammans eller ni ska spela squash eller ni ska liksom hålla kontakten istället för liksom prata om det ni upplever av jobbet. Alltså, om man skulle göra ett sånt helhetsgrepp.
Typ via husläkaren, tänker du? Eller
alltså,
arbetsplatsen.
Utklar lite någonstans på detaljerna.
Få återkomma om
liksom. Precis. Men alltså, om man liksom skulle få in med liksom, sortera upp deras tankar. Hjälpa till att liksom sätta relevanta delmål. För många är så här, ja men nu ska jag ner 17 kilo på 3 dagar. Nej, det ska du inte. Det är klart att du kommer uppleva ett nytt misslyckande.
Mm.
Som kommer sätta sig på självkänslan. Och du kommer få tillbaka viljan att tröstäta. Då kanske det blir hetsätningen. Och så sitter du där under cirkeln igen. Utan det måste ju brytas så att du får en livsstil. Där du känner att, ja men gud, det här var inte jobbet. Ja men jag mår ju bra, jag kan göra det här. Som jag vet, en han gick från ungefär 140 kilo och sen började han lägga om sin livsstil då. Började ta dagliga promenader från att inte ha rört sig alltid. Så en vanlig morgonpromenad, inget avancerat. Började sluta med ganska mycket fika och bröd, drog ner på ölen. Började liksom äta mer en portion istället för att ta 2,5. Men fortfarande så,
inga stora ändringar egentligen utan
ändå i situationen stora ändringar. Men det var ju fortfarande inte, han gick ju inte från att leva på pizza till att dricka gröna drinkar.
Nej,
utan
precis.
Han behöll ju samma mat. Men han tappade mängderna och drog ner på det där uppenbara fikabrödet, ölen och liknande. Och började promenera och sen när viktraset började komma så vågade han jogga 200 meter. Så vågade han jogga 300 meter, 400 meter och till slut då någon kilometer. Alltså han lever och stabiliserat sig på 70 kilo med skitbra. Mm. Och har varit på 70 kilo i ett par år nu.
Ja, så då är det ju 70 kilo off. Alltså.
Ja. Och då är det ju hållbart.
Halva personen.
Och utan då att nej, men jag måste gå på den här extrema dieten eller jag måste göra det här. Men han skapade rutiner varje dag.
Mm.
Det är där det sitter.
Mm.
För då blir det också hållbart när man kan börja lite småskalet och skala upp.
Mm.
Men det här kräver tålamod. Och det är det jag har noterat. Är svårast för de flesta.
Det, ja, men det tror jag också när jag säger till dig, ja, men det är inte så stora förändringar. För jag tror de flesta tänker så här, Ja, men som sagt, nej, men nu ska jag mixa gröna drinkar och käka en halv näve nötter tillsammans med en liten ingefär. Alltså, att det är en sån stor förändring, det är allt eller inget. Mm. Men att bara göra de där små förändringarna, det är klart att det är jobbigt att gå ner i vikt, självklart. Men det behöver inte vara svart eller vitt. Det måste vara en ganska stor lättnad för folk. Hur lång tid tog det för honom att gå ner halva sin kroppsvikt?
Men det har varit 2-3 år.
Ja.
Mm.
Så jag tyckte att det är sjukt snabbt.
Ja, det är det.
Fast många skulle säga så, ha 3 år. Men
det
hela tiden
sker
någonting successivt. För du gör ju inte från 140 till 70. Utan sen väger du 120 och sen väger du 90 och 80. Det, så det händer ju massa hela tiden. Och det är bara ett av många exempel. Mm. Alltså, men de jag verkligen har lyckats på lång sikt, det är när man faktiskt är beredd att ändra i sin vardag och man har de här delmålen att okej, jag vet vad jag vill men jag behöver inte vara där imorgon. Mm. För om det skulle vara så lätt så skulle de redan vara där.
Men om det är någon som vill gå ner i vikt som tänker, nu har vi fastnat på det här med att gå ner i vikt, men det är ett stort problem.
Precis.
Om jag vill gå ner i vikt och jag bara, jag älskar kanelbullar, det är det bästa jag vet. Mm. Jag behöver inte äta kanelbullar varje dag, men vart ska jag sätta gränsen? Ska jag äta det bara på min födelsedag eller bara på lördagar eller bara 2 kvällar i veckan? Vart ska jag sätta den här gränsen?
Alltså, extremt svårt att säga, men låt säga att vi i det här hypotetiska fallet säger att du har din älskade kanelbullar 5 dagar i veckan.
Alltså, jag tycker inte så. Ja, precis,
och då kanske det blir så här, 4, och sen kanske det blir 3 gånger i veckan, och sen blir det 2 gånger i veckan, och sen är det kanske så här att jag tar en kanelbulle när jag är sugen på den. För ofta så skiftar ju också alltså smaken. Att när man är van att äta en viss sort så är det verkligen det som är det godaste. Och sen när folk börjar komma ifrån det eller att de får smak på andra grejer och sen äter de det, hon har kanelbullen igen och de bara, men den var inte så speciell.
Mm.
Alltså bara för det är det bästa här och nu så kan ju saker och ting förändras. Jag upplever det mycket på kunder som har varit väldigt fast i det här skräpmatsträsket. Att när de väl börjar äta vanlig mat, alltså potatis, rotfrukter, grönsaker och kyckling och fisk, alltså vanliga råvaror. Och sen beställer de pizza och de bara, men det här var inte vad jag förväntade mig. Det var inte så gott som jag tyckte innan.
Nej,
och det är ofta då man får en liten reality check. Jaha, jag tyckte det här nya är godare. Någonting de aldrig skulle förvänta sig själv säga.
Mm. Är det både smak då och kanske hur de mår efter den här pizzan?
Jag tror det är båda delar.
Båda och?
Ja.
Vad tycker du om ätardagar? För det är ju också vanligt. Ja, men nu har jag börjat sköta kosten, men på lördagar äter vad jag vill.
Mm. Och det brukar ju bli en klassisk hetsätningsdag.
Mm.
Det är ju liksom...
Då drar man i sig allt.
Ja, då går man på fredagskvällen på Ica Maxi, plockar ner allt, allt som man ska äta på lördagen. Och så börjar man direkt när man vaknar.
Och bara där är ju ett sjukt beteende.
Mm.
Alltså om du liksom är ganska av hela veckan och sen är du på, det är ju hetsätning.
Mm.
Och det är kanske inte så hållbart. Mer än att du kanske är lite mer liberal de andra dagarna. Behöver inte svälta dig själv. För oftast när jag har gjort så här, jag brukar alltid näringsberäkna vad folk äter. Så jag får det så här i siffror för att kunna jämföra saker och ting. Så ligger de på runt 1000 kalorier. Och det är ungefär vad knappt en 5-åring behöver. Mm. Alltså det är så lite mat.
Det är jättelite. Mm.
Men av någon anledning så de här 1000-kalorisschemarna florerar överallt. Och det är jätteidiotiskt för det är rena svältkosten.
Mm.
Vilket gör ju att sen är ju den där hetsätningsstadien så otroligt intressant.
Mm.
Så de äter ju...
Det är ju typ det som får den att överleva veckan kan jag tänka mig.
Men lite så, det är så här all in som sker då. Och då kanske någon smäller i sig så här 7000. Så att om vi skulle räkna ihop hela veckan...
Då har du fortfarande dragit i dig mer.
Ja, precis. Mm. Och då är det så här, men vad det värt det? För att du har måndag till fredag, där du är hungrig. Många är ganska griniga, de är lätt irriterade. De läcker otroligt mycket energi i alla tankar till mat. Och sen kommer lördagen, de trycker i sig, de mår bra i stunden. Men sen kommer en ångest, ett dåligt samvete. Vaklar, mår fan på söndagen och börjar kompensationsträna. Och då är det så här, okej, men det är ändå 7 dagar i veckan, då har mått ganska dåligt.
Mm.
Vad säger som att börja kanske äta 2000-2500 varje dag?
Precis.
Då kanske du till och med kan ta den där fikan med kompisen när som helst. Men det eskalerar inte att när du kommer hem så måste jag det och det och det och det och det.
Mm.
Utan det blir lite sundare tänkt att det behöver inte vara svart eller vitt. För det är ju ett stort problem idag. Att antingen är det allt eller så är det inget.
Mm.
Och för många så mår man inte bra i det här tänket. För några få funkar det, men de flesta går runt med ganska mycket dåligt samvete. En rastlöshetskänsla i kroppen, oro, ångest.
Mm.
Och det här ger ju sig uttryck i olika beteende kopplat till mat.
Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad tycker du om kosttillskott?
Att det är ett väldigt brett område.
Bra, ett liberalt svar.
Men alltså, det finns ju, alltså, om vi tittar kosttillskott som egentligen skulle räknas som, eller som faktiskt räknas som råvaror, alltså proteinpulver, det är ju torkat och pulveriserat.
Mm.
Det har jag inga som helst problem med. Om man har ett syfte. Sen är det ju många att de redan tar i sig mer protein än vad de behöver. Det är inte farligt. Det är inte så att det stålar njurarna som där är en myt som florerar.
Nej, jag har hört att man bara pissar ut resten. Det som alltså, rör i princip, eller?
Ja, du omvandlar det till glukos som blir kolhydrater. Alltså, så det sker ju en omvandling.
Mm.
Så då är det ju så här, okay, men behöver din kropp mer energi? Kanske behöver den lagra på glykogenlagrarna? Alltså, kommer det användas på något sätt? Så att det är inte så att du bara liksom drar igenom kroppen.
Det går inte rakt igenom.
Nej, utan du kommer fortfarande ta upp det och ombilda det.
Mm.
Men det är kanske så här, okej, men du behöver kanske inte det. För du hade ju redan matchat det du behövde. Och sen koffein vet vi ju faktiskt har en positiv bevisad effekt i rimliga mängder. Tar man för mycket, ja men då får man ju sämre träningsresultat.
Mm.
Så det är en hårfin gräns där också. Men i lagom dos så funkar ju det.
Mm.
För några få individer fungerar kreatin. För också några få så kan bikarbonat funka. För majoriteten mår man illa så då blir det sämre träning.
Vad tar man bikarbonat för?
Att buffra vätejoner. Alltså så du inte ska få laktat lite snabbt. Vad vanliga känner till som mjölksyra.
Okej. Okay.
Okay.
Men det är ju så här, de flesta mår illa på det. Ja, det så det är ganska det. Självrensande liksom. Så det finns ju några sådana här små grejer som faktiskt, och du kan ju köpa bikarbonat bland kryddorna.
Mm.
Men om du mår illa så kommer du ändå inte prestera, så då var det ju inte värt det.
Mm.
Men sen om man tittar så här, om man rena bantningspiller så tycker jag det ska vara ett solklart nej på. För att när de testar de här så är det ju ofta läkemedelsrester eller dopingklassade ämnen. Eller så är de helt verkningslösa. Så det tycker jag är alltså, risky business att hålla på med.
Du tycker inte, du värderar inte placeboeffekten i att käka ett piller som inte har någon verkan?
Fast tänk om du har sibutamin i sig som ökar risken för stroke. Är det värt det då?
Nej, det skulle inte jag säga.
Oh shit, dö på kuppen.
Precis, så det är ju liksom, okay, hur mycket vill du gambla med din egen kropp?
Mm.
Visst, vi vet att placebo fungerar för väldigt många, men det där är dum gambling. Så att därför måste ju trosttillskott skiljas åt. Det är samma med PVO, det är också liksom, men vad innehåller de här? För det är ju ändå några som blir
mycket
plockade
siffror
av.
Och sånt för de där burkarna.
Alltså, det räcker inte med att vara dietist, man behöver vara kemist.
Ja.
Alltså för att avkoda dem där.
Mm.
Och det var ju, vad var det, en som hade amfetamin liknande ämnen.
Ja, craze.
Ja, precis.
Den var man var skitglad när man tränade och ville prata med alla. Sen när passet var slut, då ville man inte prata med någon. Man ville inte äta någonting. Man ville bara vara ensam och det skulle vara tyst. Och det är...
Underbart ämne.
Sen längtar man bara till dagen efter.
Jag tänker det svåraste man kan göra, det är ju att ge ett generellt råd till hela publiken. Eftersom det är så himla individuellt anpassat.
Mm.
Men om du skulle ge ett generellt råd, vad skulle du säga då?
Äta mätt på näringsrika råvaror och minimera skräpmat och alkohol.
Mm.
Du behöver inte ha totalförbud, men se till så att ekvationen i alla fall är 80-20.
Mm. Det är egentligen... Alltså,
80-20, kort, men det var bra. Det var en siffra att gå på. Det tror jag att många...
Jag brukar... Återigen, jag är absolut inte utbildad och jag är inte rätt person att prata kost med när det kommer till att fråga mig. Men det jag brukar säga det är att ändra en livsstil. Ha det som vana. Ha som vana att träna så kommer det andra bara lägga sig rätt. Tänker jag fel när jag säger det så?
Nej, alltså det som ofta händer när personer börjar träna, det är ju att... Alltså man får ju liksom nya fysiska responser. Det brukar bli mycket endorfiner, serotonin, dopamin. Det här gör ju oss lyckliga, glada. Vi kan få en trygghetskänsla. Och om man då har turen att hamna på ett ställe där man faktiskt får känna sig duktig och känna att man faktiskt lyckas på träningarna, så brukar man också få upp självkänslan här. Att man bara, men klara det här. Gud vad härligt, vad kan jag mer klara av?
Mm.
Så det är ju rätt viktigt att låta folk lyckas. Att i början kanske om vi ser liksom på thai-butsen, skit i hur spartan ser ut, bra du orkar sparta en minut.
Mm.
Att man, uppmuntra.
Mm. Ja, precis, att man inte för tidigt går in och nej, men du måste nu vrida höften här. Och det. För det kanske blir för mycket i början, kanske man bara ska känna att gud vad härligt det var att få sparta och jag har rört på mig och jag fixar faktiskt precis, övningen.
Du har brutit en vana,
precis.
Du kommer inte tränat liksom.
Och då börjar de få de här lyckorusen kopplat till träning och oftast när vi mår bättre då vill vi också äta bättre.
Mm.
För att alltså,
hänger ihop lite.
Men dopamin jagar vi alla. Mm. Det är ju så här, alla människor jagar dopamin. Vissa gör det genom tobak eller alkohol eller spelmissbruk eller att man håller på med alltså alkohol hann jag redan säga. Sexmissbruk eller att man tränar jättemycket eller du vet alla de här grejerna för allt det här ihop skapar dopamin.
Mm.
Även när du är ihop med djur.
Mm.
Så du dopamin i hjärnan. Mm. När du umgås med människor, du gillar dopamin.
Mm.
Du skrattar dopamin. Så du är bara frågan, okej, var får du det härifrån?
Mm.
Om du är en person som liksom har din dopamin in, alltså största källa från sort och fett, kombinationen ger ju mest dopamin. Ja, men du kanske är den du söker dig till direkt.
Mm.
Men om du istället söker dig den via träning och människor du gillar eller ditt husdjur, då kanske inte maten är lite intressant.
Nej, precis.
Så det är mycket så här, okej, men vad får oss att göra det vi gör? Vad ligger bakom beteendet?
Mm.
Det är det jag är intresserad av när jag hjälper människor. Okej, men du gör så här. Hur kommer det sig?
Mm.
Att man måste reflektera. Och inte bara liksom...
Inte bara anta, utan man söker efter problemet egentligen. Precis. Eller inte problemet, utan det som får en att må bra.
Ja.
Och så ska man kolla om det verkligen är
och
bra.
Och där blir ju att de flesta börjar äta bättre när de tränar.
Mm.
Sen finns ju även de som bara, ja, nu har jag tränat, nu kan jag äta en familjepizza.
Ännu mer.
Ja. Ja. Alltså då är det så här, it's backfired.
Öron räcker på handen.
Så det är därför det inte finns det där generella, för det finns alltid
ja, det är precis, det är
olika reaktioner liksom.
Ja.
Men om man känner sig helt loss, som du säger, det är jättesvårt att veta vad som är mycket, vad är lite, om man ska kolla i relation till vad sina vänner äter. Om man känner liksom, fan jag har ingen koll, råder du en att ta kontakt med en kostrådgivare då för att få lite bättre koll? Jag vet att många är jätterädda för att börja räkna kalorier eller räkna sin näringsintag.
Man behöver inte räkna. Alltså jag är ganska emot dig själv. Men du behöver få ett sunt tänk och du behöver kanske få hjälp med portionsstorlekar. Inte exakta siffror, men ungefär det här är bra för dig. Så jag har ju faktiskt fått äran att bli ansvarig för kosten på hela Safe Education. Så jag bara för typ en månad sedan lanserade en helt ny kostrådgivarutbildning. Där steg 1 heter kost i vardagen. Och den gör man bara för sin egen skull. Den är 6 stadier. Och då är det alltså på en ganska grundläggande nivå Men ändå med extremt mycket fakta.
Det du, måste det vara, för jag var...
Du har ju hört mig föreläsa.
Jag var hos Jill, hur länge höll vi på då? Då höll vi på en dag, eller var det några timmar bara?
Det var väl 5 timmar.
Det var idrottsnutrition.
Just det, det var på idrottsnutritionen. 8 timmar.
Ja, det är en dag. Och då hann vi lära oss jättemycket. Så jag kan tänka mig på 6 dagar att man hinner,
vi hinner gå med igenom en hel del. Och den fick ju otroligt fin respons. Jag har hunnit köra den ändå nu. Och där är ju ett steg. Att okej, men kom och förstå att det här är en gigantisk investering i sig själv. Mm. Du får förstå sambandet mellan dina organ, ditt immunförsvar, din hjärna, dina beteenden, dina tankar. Och förkoppla det här till näringsläran. Alltså då kommer man inte ha ett behov av att haka på en massa olika dieter. Man kommer nå sin målsättning när man får förstå sig själv. Bara för
alla faktan.
Ja. Ja, och du blir inte osäkert och förvirrad för att det kommer en ny löpsedel. Utan du har fått ett kritiskt tänkande. Och det är därför jag är så glad och stolt av att jag får sätta ihop den här. För jag har ju tagit all min kunskap, plockat pärlorna och gjort en utbildning.
Mm.
Att okej, det här är det viktigaste att lära sig i början. Okej, vilka misstag gjorde jag själv? Vilka misstag har kunder till mig gjort? Vilka är de vanligaste samtalsämnena? För att jag föreläser ju ändå liksom runt om i hela Sverige. Vad frågar folk oberoende av varandra? Okej, det här är stora frågor i samhället. Och sen satt ihop det här liksom. För det är ju så mycket myter som florerar idag. Det är ju gigantiskt mycket.
Det är ju det. Ja,
herregud.
Det finns ju så mycket okunskap i samband med kunskap.
Så det är egentligen ett steg av flera. Hur många steg har du i den här?
Det här är 2. Och steg 2 är ju om man vill jobba som klosterdrivare.
Mm. Alltså hjälpa andra.
Mm.
Och då handlar det ju också mycket om psykologi och samtalsmetodik. Och att, ja men, hur guidar jag andra? För att min verklighet behöver inte vara andras verklighet. Så man får inte utgå från sig själv så mycket och göra tolkningar på den andra.
Mm.
Utan verkligen säkerställa att har vi förstått varandra?
Mm.
Så det är ju en konst att kunna hjälpa andra. Men jag tycker att först ska man ju ha hjälpt sig själv.
Ja,
och sen när man står stabilt, då är det dags att hjälpa andra.
Mm.
Det är många som går snabbt till att hjälpa andra.
Ja.
Så därför är ju steg 1 liksom att det... Vi står upp liksom dina tankar och beteenden.
Mm.
Steg 2, då tittar vi liksom på andra människor.
Då ska vi fixa dina fel, din jävel.
Vi skrev ut på våra sidor idag och sa att vi skulle träffa dig. Och fick lite frågor faktiskt.
Shoot.
Då ska vi se. Kim har skrivit så här, eftersom våra coacher kör slut på oss varje pass. Det kan inte vara oss 2 de med, men vi har 2 coacher till. Så mycket jag lackare. Så undrar jag lite vad som är bäst att boosta kroppen med innan träning samt efter träning. Då tränar de ganska hårda intervallpass kan man säga, fysträning.
Mycket funktionellt, alltså inte så mycket tyngder och så vidare.
Pulshöjande.
Så det är det alltid är bra att få i kroppen, det är ju en större mängd bra mat. Alltså potatis, rotfrukter, ris, bönpasta, vanlig pasta som någon är livrädda för idag. Men är rätt människor så länge man inte har en celiati så är det inga som helst problem. Kött, fisk, fågel, ägg. Det finns många vegetariska alternativ idag som funkar alldeles utmärkt. Bönbiffar.
Hur långt innan ett pass?
Alltså där måste man våga känna efter själv.
Det är lite hur man mår.
Alltså, gud. Alltså om lunchen åter berg-dalbana, då var det för tätt inpå.
Mm.
Om du är hungrig inte kan fokusera och få stryk av den anledningen. Det var för långt borta. Någonstans så måste du må bra.
Mm. Men om jag slutar jobba 4 och ska träna 6 säger vi. Och så vet jag måste käka senast 2 timmar innan pass. Annars så har jag liksom middagen i halsen. Mm. Vad ska jag trycka i mig då? För jag vet att om jag inte äter någonting och inte käkat sen lunchen, då kommer jag inte heller må bra.
Nej, precis. Ja, men du kan ju alltid från att du drar i dig yoghurt med banan och nötter till att du kanske käkar ett par knäckemackor med ägg eller avokado på. Alltså till att du kanske hade en extra måltid med dig.
Mm.
Alltså så länge det är schyssta råvaror så blir det inte fel.
Precis vad man tänker på när man tänker något lättare.
Ja.
Egentligen. Det är någon grej, som sagt. Nu kommer det här, thaiboxare Sebbe Montenegro. Vad är bäst att äta innan en match om man har dietat mycket och droppat vätska?
Det du vet att du inte får problem med magen.
Testa
ingenting nytt på matchdagen.
Nej.
Utan det är liksom mat som du är van att äta.
Så om man har följt en diet i flera veckor så ska du äta samma livsmedel egentligen efter invägning.
Ja, fast större mängder. Mm. Du kanske säger att du har levt på ris och kyckling, för det är ju så här klassiskt. Mm. Ja, men då kanske du ska ha i dig de här råvarorna, men kanske 4-5 gånger mängden. Och sen måste du också någonstans äta det ganska långsamt.
Mm.
Så att det inte blir det här matkoman, du får ont i magen. Så att...
Och det är väl samma sak där, kan jag tänka mig, med tidsperioden mellan match och invägning och så vidare. Mm. Att du äter när du känner att du klarar av att hantera det till matchen också.
Ja, precis. Och det är ju... Det finns ju olika vad man vill göra där.
Mm.
Och det är väl lite det som kommer med fighting-erfarenhet också. Eller vilken erfarenhet i vilken idrott som helst. Mm. Att man småjusterar för sig själv från varje gång. Att det här blir ju inte bra. Eller shit vad bra det här funkar. Det här ska jag testa nästa gång också. Var det bara slumpen? Eller tog man mig lika bra då?
Mm.
Att man vågar liksom göra utvärderingar. För de kommer hjälpa en till sina egna resultat.
Mm. Finns det något näringsämne man kan tänka att ja, men det här är bra att få i sig för att jag ska prestera bättre?
Alltså när de faktiskt gjorde undersökningar på bästa återhämtningsdryck så vann chokladmjölken. Så kan man göra vad man vill med den informationen.
Shit, då skulle jag få ont i magen. Mm. När jag var liten spelade jag fotboll. Och då måste jag ha varit runt 14.
Mm.
Alltså 16 år sedan. Jävlar, vad gammal jag började bli. Och då kom jag ihåg att det var en pappa som alltid kom med chips till sin son.
Okay.
Och till slut så blev jag så här, vad fan, varför har du alltid med chips till honom? Kan inte jag få, typ? nej, men, och då var hans svar på att det är bra energi precis innan match. Och det här var 16 år sedan, så det var en helt annan kunskap. Jag visste ju absolut ingenting. Men hur skulle du se på det om jag kom och bara...
Här, har du följt det här sedan dess?
Typ, jag älskar chips, by the way. Men jag tänker så här, vad skulle din första reaktion vara? För det är återigen, det är så himla individuellt.
Alltså undrar om han tänkte typ så här, okej, men fett, det fördröjer matsäcken, det tar längre tid innan det kommer ut. Alltså för fett och protein och fiber gör ju att det ligger kvar i matsäcken lite längre.
Mm.
Att han tänkte liksom att men i slutet av matchen då behöver du energi. Alltså han har gjort något där extremt, jag vet inte alltså.
Men där finns ju egentligen ingen logik på det sättet, eller hur?
Nej, alltså jag skulle inte...
Till och med jag tror att jag förstod det. Jag tyckte det var konstigt. Men,
ville så
men jag ville gärna ha lite chips i alla fall.
Jag har en till fråga, Felicia. Jill, om jag tränar väldigt sent på kvällen, vad ska jag helst äta? Ska jag ens äta efter om det är efter cirka klockan 22?
Jag käkar när jag har tränat så sent. Jag ser inga problem med det, för att kroppen har ju fortfarande gjort en ansträngning.
Mm.
Man är fortfarande väldigt i stort behov av maten, alltså vi snackar ett hårt träningspass. Man kan absolut äta utan dåligt samvete. Antingen så kör man ju en liknande frukostvariant. Det beror på lite hur en sömn påverkas. Kan jag äta då lägger mig? Hur mycket kan jag äta? Om det inte påverkas överhuvudtaget så kan man ju liksom säga att man svänger ihop en omelett. Eller att man kanske har en matlåda i kylen som är liksom redo att käka. Eller så kör man in med havregrynsgröten och lite bär och mjölk och kanske en banan till.
Det på hur mycket energi man har på kvällen. Också.
Precis, och också lite vad man har ätit under hela dagen. Om man käkade värsta middagen och sen gick och tränade kanske man klarar sig på... En banan och ett glas mjölk.
Mm. Men vi pratade faktiskt precis där, precis innan vi åkte med bland annat Amanda
och Sambo. Vi bråkade.
Nej, ska jag. Jag har varit på en sån här elittränarutbildning, hur du ska tänka kring elitträning och så vidare. Och då hade vi en kille som heter Dan Eliasson, jag vet inte om du känner till honom. Men då sa han faktiskt precis det du sa, men han sa han bara hårdrog det, för han fick den frågan. Är det jätteviktigt att fylla på med kolhydrater efter träningen, efter sista passet? Och då sa han så här, nej, det är inte superviktigt, men det är egentligen helt vad du själv känner för. Och det är inte så heller att det kommer hända något negativt om du faktiskt äter normalt. Men han sa, så som jag förstod det var att liksom, det är skitsamma, precis som du säger, du kan dra en banan om det är det du klarar dig på. Eller så kan du äta normalt.
Det är ju totalen som räknas. Vad har du gjort över hela dagen, hela veckan? Mm. Det kommer ju att...
Det är alltså, det som speglar
sig. Det spelar ju roll. Men sen är det ju så här, ja, men när man ska fylla på snabbt efter träningspass, ja men det är när du bara har få timmar till nästa pass.
Mm.
Alltså visst, om du har 3 timmar på dig och du ska träna stenhårt igen, klart du snabbt måste få i dig saker. Mm. Men om du har 24 timmar till nästa pass, då kommer kroppen hinna lade in lite igen och den kommer hinna återställa liksom.
Mm. Mm.
Så att ibland så har det blivit lite väl maniskt på den här påfyllnaden.
Mm.
att inga ytterlägen behövs. Men är man hungrig efter träningen, käka.
Ja, men jag tänker om det är lite mer var du lägger middagen. Om du inte äter någon middag innan så måste du få i den någon gång. Men om du har ätit den innan och inte är hungrig så är det helt... Men du sa så här, du beror på hur det påverkar dig. Och då tänker jag, påverkar dig att man inte kan sova ordentligt om
vissa
man äter.
Vissa är ju så här, när de äter så blir de klarvakna. Och då är de vakna till 1-2 på natten. Mm. Det är kanske sämre att knappt få någon sömn än om du skulle lägga dig direkt.
Men... Kan matsmältningen påverkas av att du sover?
Alltså, matsmältningen är ju som bäst när du är i parasympatiskt nervsystemet. Vilket innebär att det är så här lugn och ro. Så att du går liksom ledd och vilar. Det skulle ju liksom då vara till fördel om vi säger så. Mm. Problemet är att många är jätteaktiva när de har tränat. De är uppe i varv. Så de är i sympatiskt nervsystemet. Alltså när det är fullt ös.
Mm.
Och då fungerar ju matsmältningen lite sämre.
Om man äter sig till matkoma på sommaren.
För det klarar jag.
Chips. Allt eller var det innan.
Därför måste man bara så här, känna efter. Påverkas din sömn eller inte?
Mm.
Om du kan käka, då slocknar direkt. Du har inga problem.
Mm.
Det är så här, vi ska inte skapa problem när det inte finns problem.
Nej, precis.
Det är, ja, gud, det låter så jäkla enkelt. Ja. Så när jag tillfrågar, men den har vi nog redan svarat på. Om jag vill gå ner i vikt och behålla vikten efter till exempel kostschema, hur ska jag bäst gå vidare för att behålla vikten men ändå kunna äta gott och så vidare? Det är ju för att du ska ha den här hållbara...
Det är väl det som är problematiken, att folk går på extrema kostschema och så fort de börjar äta som i deras värld är som vanligt igen, så gör de upp i vikt.
Mm.
För deras tidiga vanor harmonerar inte med den där nya vikten de hade skaffat sig.
Nej.
Och då blir det ju en konflikt. Ska man ha det där sociala livet? Eller ska man följa det här kostschemat resten av livet? Och då kanske det blir så att man måste hitta den där medelvägen. Vad tycker jag? Okej!
Rodde coolat.
Har du extra brallor med dig, Rodde?
Jävlar, vilket hopp jag gav med det.
Oh, men skulle Twitch, kom här. Är det någon på väg hem nu kanske?
Kom. Hej.
Nu bra vakthund.
Där vaknade jag.
Vad är det som luktar? Nej, ska...
Har du blöjor här?
Nio månaders valp skrämde livet av både.
Från sovandes till skällandes.
Ja,
nej, men skulle du säga om man vill gå ner i vikt, kan det vara en idé att gå på ett lite striktare kostschema en månad kanske och sen försöka kombinera, eller ska man försöka hitta den här gyllene medelvägen direkt?
Jag tycker det är direkt. Mm. Bättre att ändra små saker i vardagen från början. Alltså säg själv, vi har 52 veckor på ett år. Vad händer om du ändrar en smågrej i veckan? Ett år senare, vad har hänt med kroppen då? Mm. Alltså låt säga att du byter sortersötad yoghurt till naturell. Du byter vitt bröd till knäckebröd. Alltså så här smågrejer. Mm. Och det, vad händer då? För flera människor, eller för de flesta människor, så är det de här små detaljerna som jag gör varje dag.
Mm.
Det som kommer att göra att de ett år senare kommer att ha en helt ny fysik.
Mm.
Helt nya tankar, helt nya beteenden. Men man vågar inte riktigt tro på att det där enkla kommer att göra. Nej, så precis. Mycket.
Det är väl precis så. För en okunnig så skulle jag komma in i en träningslokal och jag är överviktig och jag vill gå ner i vikt. Jag måste stänga igen munnen, sluta äta och börja träna. Det är ungefär så. Jag kan tänka mig att många gånger så tänker man så. Tyvärr. Det är oansamt, men det är också okunskap, vilket är vanligt. Nej, men om jag äter det här salladsbladet nu i 3 veckor, ja, klart jag, ja, men det är klart du kommer gå ner. Det kommer du göra. Kanske coola på köpet också, men...
Men jag tänker, om man ser tillbaka som jojobanter, vilket de flesta hamnar i, så 1 år är ju inte så lång tid att göra små, små förändringar och gå ner. Jag tänker på han som gick ner 70 kilo på 3 år, sa du.
Ja,
en person som går ner 20 kilo om året och går upp dem igen på 3 år, ja, plus lite till, de har ju egentligen... Förstår ni? De slutar på samma ursprungsvikt, men de har egentligen bantat exakt lika mycket. Vi kan så mycket nu.
Nej, men det är väl lite... Precis. Jag tror på den här filosofin att det är träningsvana och livsstil. Mm. Alltså, må bra så, alltså,
det är så bra, jäkla liksom. Svårt när man själv inte har problem med övervikt. För att jag kan liksom inte sätta mig. Så måste du också känna, Rodde. Egentligen, man kan ju säga, men nej, men du är smal nej, jag, och fin.
Det har varit i alla möjliga faser. Men ja, nej, men det är klart. Jag kanske inte
jag,
har varit
så jag tänka så här. Nej, men det är bara att skärpa. Jag vet ju när jag märker ju inte på min vikt egentligen när jag äter dåligt, men jag märker på hur jag mår. Mm. Och då vet jag bara att jag vill bara skärpa till mig och göra så här och så här och så här, så går det bra. Men jag vet ju inte om det är så enkelt för någon som har svårt att gå ner i vikt.
Det är väl det som är svårt att relatera.
Exakt.
Och oftast förstår man ju ett problem fullt ut när man först är där. Alltså oavsett vad det är i livet liksom. Att det är ju en sak när alla dina känslor är involverade. Och när du som utomstående kan se logiskt och rationellt på det.
Mm.
Det tror jag alla kan känna igen sig i. Att när vi har problemen, testa det här, testa det här. Mm. Och så hamnar du själv i en situation. Och det så kan bli så här överväldigande.
Mm.
Och det kan ju vara alltså, på olika delar av livet. Så att man ska inte vara för snabb på att döma andra. För att oftast när man väl sitter i situationen och känner den här kontrollförlusten. Så kan det ju vara väldigt svårt att bryta cirkeln. Men när de väl har börjat göra det så kan det ju hända positiva resultat väldigt, väldigt snabbt.
Mm.
Så det är ju därför alltså, jag kör ju konceptet vår diet. Att det handlar ju om att hitta den här glädjen både till träning, till ja, men livet egentligen. Att man prioriterar passioner och människor man gillar. Men också träningen. Att det är så här, vi behöver ha en helhet. Och inte göra det så sjukt svårt.
Mm.
För det är ju det största misstaget folk gör. De gör det så svårt. Att det ska vara liksom dojibär som ska man ska äta dem med vänster hand i månsken. Annars funkar det inte. Och det ska liksom vara välsignat av indianer. Ja. Och det är så här, bara, nej, det behövs inte. Du behöver se över vad du gör varje dag.
Ja.
Det finns inga magiska livsmedel.
Nej,
det finns precis. Bara bättre och sämre kombinationer. Mm. Och det är ju då helheten. Vad är det du gör där? Så att less is more är det ju oftast. För att annars går man ju vilse i alla råd och rön som finns gällande kost och träning.
Ja, det
finns ju mycket.
Jag tänker, om man nu tar klivet vidare i diskussionen och så tänker jag så här, du som är så pass utbildad och har så mycket kunskap inom dig. Är det lätt att särskilja på när du verkligen inte ska tänka på sånt här? Säg att du är ute med dina kompisar och så ska ni fika och så blir det någon öl och så blir det någon käk. Ser du så här... Hon kör i sig kolhydrater och jag ska inte.
Precis.
Tänker du mycket så på din privata del när du egentligen inte ska göra det?
Ja, som jag gör det om jag är på restaurang med mina vänner.
Ja, exakt. Okay. Att du tänker så här, shit, vad, nu, det där är inte hälsosamt och jag ska inte äta det här för det här är inte hälsosamt. Och...
Mm. Nej, alltså jag brukar beställa det jag vill ha.
Mm.
Men sen brukar det alltid landa i hälsosamma
ja, det är valen. Men det är för att du förmodligen har gjort det till en vana.
Precis, det är ju en vana. Det är liksom det där jag vill ha. Men sen kan jag ju ta ett glas vin eller som sagt, är det en solig dag inga problem att käka glass.
Mm.
Alltså det där är ju inga som helst problem. Men nej, jag sitter inte och reflekterar över vad mina
vänner äter. Du är bra på
särskilja. Jag tänker precis det också, tänker men de på det?
Inte mina närmsta vänner, för de vet hur det ligger till. Ytterligare bekanta kan bli väldigt nervösa i min närhet.
Mm.
Får jag äta det här? Är det här okej? Okay? Man bara...
alltså,
det är din mun på vatten
här bara. Det är liksom, om du mår bra av det, kör, men får du dåligt samvete efteråt, då kan vi prata om det om du vill.
Mm. Hur har du påverkat din familj, alltså fest med familj, jag vet inte, föräldrar, syskon? Och, alltså de, äter de hälsosamt?
Ja, det gör de. Definitivt.
Är det efter att du kom in på de här spåren?
Alltså jag är ju lyckligt lottad och uppväxt i en familj där både... Mamma och pappa lagar mat och har lagat mat från grunden. Och vi har alltid ätit middag tillsammans i familjen. Så att jag har ju fått väldigt bra vanor med mig från barnsben som jag är evigt tacksam över. Så att bra mat har det alltid varit. Sen käkar alltså, både mina föräldrar och min sambo kan käka chips ibland. Men alltså, om vi ska säga... Alltså min sambo är bland de sundaste jag har träffat när det kommer till mat.
Aha, för att så du
köper lite... hon chips så köper hon 30 grams påsen. Hon bara, men jag vill inte ha så
små,
mycket.
Eller?
Det är de där minsta.
Det är bra kontroll kan jag säga.
Alltså det är så, hon bara, men jag vill ha några stycken.
Men det faller henne alltså, naturligt.
Du bara, jag då?
Och även om... Det är inte en favorit till mig. Alltså, om jag väljer någonting så är det alltid glass. Alltså,
okej, okej. Okay, okay. Ja, det har jag faktiskt nämnt flera gånger.
Det andra spelar man ingen roll. Liksom. Jag har inte ätit Julius, jag tror det är 15 år. För att, det är inte så speciellt. Så att jag väljer ju alltid glassen. Mm. Så är det den man liksom... Käkar man något olyckligt med mig så är det föreslår glass, annars får det vara.
Mm.
Nej, men även om det är så här en stor chipsstål framför henne. Mm. Hon kommer ta några och sen sluta. Och det är ju bland det sundaste som finns. Att man behöver inte äta tills det är slut. Utan man tar bara för att men det här tyckte jag var gott.
Det är en riktigt bra behärskning.
Så det är din mamma faktiskt. Hon så här, oj, ska du äta upp hela? Eller liksom, ska du räcka i dig hela chokladkakan? Ja. Ja, ja, det ska jag.
Vad ska någon annan göra?
Hon kan äta en rad på helgen och sen så liksom en rad nästa helg. Ja.
Och ofta som man har det som sitt normalläge, då kommer det inte bli en övervikt.
Nej,
för då ligger man ganska safe. Det blir ju aldrig liksom stora mängder, utan det blir ju det här lilla. Mm. Det blir några nerva chips där, kanske för din mamma, en rad choklad. Det är inte det som avgör. Och då kanske de måste säga såhär, nej men jag kan äta det här ganska ofta. Mm. Ja, men du äter så lite. Vad gör du?
Någonting som jag tänkte på, och där har jag verkligen sagt emot mig själv väldigt mycket. Det var när jag var yngre, innan jag hade barn, jag har tre ungar nu. Så var jag alltid så här, när man såg överviktiga barn så tänkte jag så här, fan vilken taskig förälder. Det är inte barnet, det är föräldrar jag tycker, fan vad taskigt. Hur kan man ha överviktiga barn? Det är inte snällt mot dem. Av flera orsaker, men framförallt hälsoskälarna. Men nu när jag har en 13-åring, en 3-åring och en bebis hemma på 3 månader. 13-åringen, hon vet ju liksom vad som är bra och dåligt. Det vet hon. Jag kan ju inte stänga igen munnen på henne liksom. Men min 3-åring är jag en otroligt dålig pappa när det kommer till att... Alltså vill han ha pommes frites på måndag så får han pommes frites på måndag. Och det har ju säkert att göra med massa andra grejer som speglas i mitt liv. Att jag är så här, fan jag ska försöka genom allt i livet. Jag försöker att hålla väldigt bra mått. Fan jag har till och med ställt honom på löpbandet för skojs skull en gång. Så att han har ju båda världarna. Men hur mycket illa gör jag mitt barn? Nu säger inte jag att han äter pommes frites varje dag. Absolut inte. Men när jag var liten, då var ju McDonald's till exempel. Det var ju en helggrej liksom. Det var en lyxgrej. Nu är det ju inte riktigt så. Nu kan ju alla äta när som helst. Och godis, det är inte bara lördagar. Utan är vi hemma på en torsdag och han vill ha godis och jag känner för att ge honom så får han ju det.
Alltså det blir ju ditt val som förälder. Alltså, nu är det så här, nu skickar du ut mig på ett minfält. Om någon så du har mig.
Men jag tänker så här, det här behöver jag. För jag är inte...
Snart en sparring här inne.
Jag har hört att det är svårt att folk inte ser när deras egna barn är viktiga.
Och det är väl
så här. Och nu är så här, jag vet, nu är Amanda här. Så hon kan ju säkert säga så här, nej men han är inte så smal. Men han är som jag. Vi har samma kroppsbyggnad. Vi har samma...
Fast han är ju baby. Han är fortfarande baby. Det går inte att säga nu.
Sen hoppas jag att om man blir överviktig, då skjuter jag mig själv. Efter att han har blivit smal. Alltså då rättar jag till det liksom. Men...
Då kommer han ju även ha alltså, en annan hormonell uppsättning. Han kommer ha andra beteenden, andra tankar. Mm. Så att göra det efterhand är ju svårare än att göra rätt från början.
Ja, precis.
Så det är liksom... Så att, även där tycker jag så här, 80-20-regeln är hjärtligt hälsosam.
Och får bo hos mig måndag till fredag.
Vi får köra delad månad.
Ja, men shit. Nej, men det är precis vad jag behöver höra. För att som jag sa, innan jag blev förälder, då är jag väldigt så här...
Det är ju mer än vikten.
Ja, men man vet ju alltid, det var som du sa, man vet ju alltid goda råd till i sådana situationer som man inte är själv.
Men sen så vet jag också så att mina föräldrar, min pappa var ju så här, nej, men det är 25:e får jag lön, då får du äta lite godis. Sen får du nästa 25:e om du har tur. Och det är liksom så här, ja fast fan det var hårt för sen. Men, och då har jag försökt att göra, liksom inte tvärtom, men försökt att vara snällare. Vilket inte är bra, alltid. Det förstår ju jag också någonstans, såklart. Nej men vad bra, då har vi avklarat det. Då ska jag gå hem och stänga igen käften på honom också. Han springer ju på taket och väggar, så det är någonting fel här.
Lite mycket energi kanske. Men jag tänkte kolla med dig. Nu har du, nu nämnde du den där nya kursen på SAFE. Du har ju utbildat på SAFE länge, eller hur?
Ja, sen 2011.
Ja, du är deras liksom cost queen. Och du åker runt i hela Sverige och utbildar åt dem.
Ja, jag är oftast i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Och så nya kursen. Sen håller du på att tävla i MMA också. Tog guld i amatör-VM i höstas. Grattis.
Tack.
Stort grattis.
Ja.
Thank you.
Nyförlovad. Mm. 2016 var ditt år.
Det var mitt år. Skaffa hundvalp, förlova mig till VM-guld. Det var ett sjukt bra.
Ja. Hur ska du toppa det 2017?
Vinna
gifter
proffs.
Dig och vinna proffs-VM.
Precis. Nej, alltså just nu surfar jag bara på någon typ av lyckovård liksom. Att det är ju också att bara så att tillåta sig att nej, men nu känns det bra. Mm. Nu behöver det inte hända 1000 andra grejer.
Du är så jävla chill.
Det
är
så men du är duktig på att njuta av dina egna framgångar, eller? Ja. Som det låter. Vilket alltså, är det svåraste som finns ibland.
Ja, men jag säger med beundran, för det är många så här, nej, jag jagar bara, jag ska bara vidare, det är nästa.
Ja, jag har haft den fasen i livet redan. Mm. Där jag aldrig stannar upp. Och nu har jag fått förmågan att faktiskt kunna stanna upp och njuta av vad jag har. Mm. Vilket jag är tacksam över.
Mm.
Men det, alltså det kommer hur jag jobbar ju liksom med psykologi, med beteendeförändringar 24/7. Det är ju klart det sker hos mig också. Det är liksom, mina bästa vänner är skickliga inom de här områden. De kan ställa mig mot väggen om jag inte skulle göra det.
Ja.
Så att med det kommer ju mycket reflektion, och för mig har det kommit en enorm tacksamhet. Att inte behöver vara saker långt borta. Alltså som materiella grejer har ju tappat betydelse ganska mycket. Utan det har ju blivit det här relationer och liknande som har blivit av värde. Så det är väl bara vad som är viktigt för en själv. Som kan avgöra lycka. Och liksom just nu har jag väldigt många av dem uppfyllda.
Vad som verkligen betyder för en.
Det var härligt det låter. Men du tänker fortsätta tävla?
Det tänker jag definitivt. Mm. Så nu vill jag gärna få ett proffsdatum bokat så jag får göra debuten.
Ja.
Det skulle vara skönt att ha och träna mot.
Vad kul. Mm. Finns det någonting som är på gång som man kan skvalla lite?
Nej,
på?
Inget skvallor. Som är spikat? Nej. Bara väldigt många klotar ute.
Ja, vad härligt.
Då hoppas vi på något.
Förhoppningsvis någon som vill slå mig på käften så att
det
blir av.
Det är bara att kalla ut dem här och nu. Vilken jävel vill slåss. Fan vad häftigt, vilken jävla resa och vilken harmonisk person du verkar vara.
Tack.
Ja,
jag blev
har lärt mig jättemycket redan nu.
Nu ska man inte säga kär, men jag blev kär redan när jag var där på kurs. Men jag sa till Rodde, hon är så jäkla grym.
Ja, Amanda har faktiskt tjatat en hel del på att få träffa dig. Och det håller
jag tror du börjar fråga dig i november.
Ja. Ska den jäkla hunden komma iväg också?
Just det, då är då jag skaffat Twix.
Ja. Hon bara, hej, vet ihop idag. Hej, Twix. Ja. Vi brukar alltid fråga våra gäster att de ska nämna tre positiva saker med dem som inte är så positivt på deras omgivning, och tre saker som kan vara provocerande, som kan, andra saker närhet, eller folk i närheten kan störa sig på.
Nej, men bra saker, det är ju att jag upplevs väldigt lätt att prata med, att jag har en förmåga att lyssna aktivt och värdera och vara ett stöd. Att folk brukar gilla min energi. Att jag är liksom primärligt som jag är och står för det. Och det brukade jag hem väldigt väl. Och mitt driv. Att jag bestämmer mig för någonting och sen genomför jag det. Det brukar jag liksom föra väldigt ofta. Att, men shit, det där gick du att göra.
Jag fick samtliga härifrån.
Jag fick ju jobba hårt för det, men det gör jag liksom. Störa sig på att jag kan vara en sån som ställer väldigt jobbiga frågor. Att jag kan liksom så här reflektera och ställa folk mot väggen.
Lite ömma tår.
Ja, precis. Liksom, att det kan bli så här.
Varför ger du din mån godis på vardagen?
Ja, men typ så här. Uh-huh. Folk kan bli som kan provisera. Att jag pratar väldigt fort på skånska. Kan provisera en del.
Shit, jag har svårt för dialekter överlag. Men idag
har det gått bra.
Ja, ja.
Och en. Nej, men det kan väl vara dem. Sen får de som känner mig fylla i resten.
Om man vill ha tag på dig, hur får man tag på dig då?
Då får man tag på mig antingen på Instagram eller på Facebook under Jill Holmström. Man får plocka bort prickarna över
Oet där.
Eller så kommer man till Safe Education och utbildar sig.
Mm.
Eller så mailar man på jill@levstarkare.se.
Grymt. Och så hittar du som vanligt på mitt andra hem @theboxhaninge.se eller våra Facebook-sidor och Instagram mitt andra hem. Så det är bara att ställa frågor.
Hör av er. Ja, precis. Interagera lite med oss.
Ja, var lite prata
med oss. Ja, precis.
Gill, tusen tack.
Tack själv.
Vilken erfarenhet att få träffa dig. Riktigt härligt.
Tack.
Hoppas att vi ses snart igen.
Absolut.
Tack.
Kul att vara här.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.